En podcast från Aftonbladet.
Boom, boom, boom. Swap, swap.
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Kristoffer Nordfelt, jag sitter här med Sveriges första målvakt. Hur känns det?
Som en stor ära. Ett stort ansvar. Någonting man har velat under en väldigt lång tid. Men framförallt en stor ära.
Jag har ju en liten teori kring målvakter. Att det är en speciell roll eftersom den första målvakt jag vill ha ska vara en halvpsykopat, galen, övertygad om sig själv. Det är en sorts typ. Den perfekta andra målvakten är en Pepe Reina, eller vad man nu vill. Alltså en god gubbe som glatt är duktig på träning, stöttar, försvarar, hjälper till och är redo när det väl behövs. Du är både första målvakt och andra eller tredje målvakt eller har varit. Hur mycket första målvakt är du och hur mycket reservmålvakt är du?
Jag tror att i det stora hela så handlar det om, i ett landslag i alla fall, rollacceptans. Någonstans, det är inte här vi tjänar pengar, det är inte här vi jobbar, om man ska hårdra det. Så att, någonstans för att alla som kommer hit, oavsett om du vet att du inte ska spela eller vet att du ska spela, alla kommer hit med inställningen för att jag vill spela. Sen tror jag att någonstans, om man ska se min situation isolerat i det, så har det varit under de åren jag varit med, så har det varit någon annan som har spelat och gjort det väldigt bra. Lika svårt som det att svälja, så gör det lättare på något sätt att inte acceptera det men köpa in lite på hur det har varit.
Har det funnits perioder när du har känt att du borde veta?
Såklart.
Och hur har du brutit åt att kunna hantera det?
Någonstans landat i att jag inte är här för mig själv. Jag tror att den stora grejen blev att även om jag har varit med om mycket i landslaget med mästerskap och under en lång period av år, så i slutändan så är man här för att det är en ära att vara här. Det är ingen förpliktelse att komma hit. Man kan tacka nej om man vill, utan någonstans är jag här för att jag har betytt mycket för gruppen när jag inte spelat och varit tillräckligt bra när jag har fått chans.
Jag tycker att det där är intressant generellt med landslaget, med kanske mest de som inte spelar, som är på samlingarna, som lämnar familj, lämnar små barn, åker iväg, långa samlingar, kanske mästerskap. Hur man lyckas sälja in det, vad är det som gör att ni får inget betalt i landslaget på det sättet? Ni behöver inte pengarna, ni syns inte så mycket ändå och sådär. Vad är det som gör att det är värt det?
Jag kan bara prata för mig själv, men någonstans det jag landar i att det är det största som finns. Det finns, du har ett VM, du har ett EM och sen eventuellt ett OS beroende på hur det är utformat. Det finns ingen, nästa år kan du kvala till Europa eller nästa år kan du göra det eller det, utan det är isolerat till de två stora händelserna som är. Och någonstans när man väl är inne i det, så vet man att man är en skada ifrån, ett rött kort ifrån, det är två dåliga matcher ifrån. Så att någonstans den äran att få representera sitt eget land väger över att man inte är här för sig själv på samma sätt som man tänker på sig själv i en klubblagsserie.
Jag har snabb researchat då, om jag räknat rätt, så du har alltså varit i landslagstruppen, tror jag, 130 gånger. Vet du hur många tävlingslandskamper du har stått? Hela matcher.
Tre, fyra?
Det är tre stycken. Däribland en som var Färöarna, som var betydelselös. Hur många mål har du släppt in vid tävlingslandskamp?
Noll.
Noll är också rätt. Det är en bra statistisk grund att stå på i alla fall.
Så är det. Så alltså, jag tror att någonstans när man tar sig in i ett landslag, så blir det blir så viktigt för folk utanför hur det upplevs. Att han är vår stora stjärna och liksom hela den tesen kan köpa in till, för att på något sätt det är journalisternas jobb att bygga den hypen kring en eller två, eller så som vi gör nu, ett par namn som är på yppersta nivå. Men jag tror någonstans där du kommer in i det och det är liksom, du gör det för något annat. Det är inte, det är klart det är sexigare att spela en VM-kvartsfinal än att spela Färöarna hemma. Men någonstans att få dra på sig den tröjan och representera det, allt det svensk fotboll står för, det är någonting annat.
Jag har ju landat inför den här samlingen när målvaktssituationen blev som den blev, och även nu när Graham Potter har fattat sitt beslut och presenterat det, att det är du som ska stå, att det är rätt beslut. Jag har ju utgått ifrån att du har varit nummer tre ofta, nummer två ibland. Och du är uttagen för när situationen dyker upp. När det är läge, när det är lite osäkerhet, när ditt första alternativ är borta. Det kan vara en skada, det kan vara två skador, en utvisning eller vad som helst. Att du är man litar på. Att du har det. Och nu har situationen uppstått. Det är två målvakter som inte är här. Det är två oprövade målvakter som står bredvid dig på träningen och så vidare. Det här är situationen som man på något sätt har väntat på. Som du har väntat på. Hur du måste ha tänkt igenom det massor med gånger förut. Att just den här situationen ska komma. Hur förbereder man sig för den?
Jag tror någonstans du är väl inne på rätt spår, att det är den situationen som kanske inte någon har spelat upp i sitt huvud, men att äntligen som man får chansen på något sätt. Sen om det är rätt val eller om det är fel val, det är egentligen, det får framtiden utvisa. Men jag tror någonstans man är så medveten om vad som krävs i olika situationer, speciellt när man har varit med under en längre tid och du vet din roll, hur du ska bete dig med alla olika typer av människor som kommer in i ett landslag. Vissa har varit här länge, vissa kommer in för första gången. Så jag tror hela den grejen att jag har varit med länge, fine. Men jag tror att hade inte Graham tyckt jag var tillräckligt bra, så hade jag inte spelat ändå. Så jag förstår narrativet av att ja, han är rutinerad och han har varit med länge. Men jag tror inte att, utan att prata för Graham, jag tror inte att jag hade fått chansen om han inte tyckte jag var tillräckligt bra. Och jag tror att det är någonstans det jag landar i.
Graham är ju också oerhört bekant med dig som din karaktär, din personlighet utöver hur du är som målvakt. Alltså, han jobbade tillsammans i Swansea i ett år och sådär. Och där var väl lite en jämnare då, men som var etta, tvåa. Att ni stod som en plats som fanns ledig. Hur var det där? Det var det också att du gick in med en väldigt press på dig när du inte var den givna ettan?
Jag skulle säga att den situationen där och då var väl lite som våra antagonister i Stockholm har det nu, att det var i ärlighetens namn ingen som tog tröjan, utan jag tycker både jag och Erwin som jag kamperade med där var två jättebra målvakter som båda borde ha varit givna efter i en klubb på den nivån. Sen tror jag att allting som hände med att vi ramlade ut Premier League och vi hade kanske en trupp och en budget som fortfarande var lite för stor och det gick inte att hitta lösningar på alla problem, så tror jag att det som jag gick igenom det året med Graham och med Björn som också är här, så vi lärde oss mycket om varandra. Han förstod hur jag funkade som människa och hur jag som målare framförallt.
Du har sagt i någon intervju att han gav dig kärleken till fotbollen tillbaka. Kan du utveckla det lite?
Nej, men jag hade fantastiska år i Holland efter jag lämnade BP, och egentligen sista två åren letade efter vad som var rätt nästa steg, utan att under de två åren så dök det inte upp någonting som egentligen fyllde alla kriterier som jag vill ha. Och så kom Swansea och presenterade en plan som jag tyckte var den var realistisk. Det var inte kom hit och du ska spela och du ska tjäna x kronor och du vet, kom till Premier League, och de sålde in hela grejen med hur det var med The Swansea Way, hur de skulle spela fotboll och hur de integrerade mycket med de som inte var britter, och det fanns en röd tråd kring hela ägarstrukturen med Hugh Jenkins som var ordförande, och liksom han och Martin Morgan ägde en stor del av klubben. Kom dit och visste att Fabianski var där och hade gjort en fantastisk säsong. Skulle han vara kvar eller inte? Så det kändes som att även om jag åkte dit utan att veta att här, varsågod, tröjan är din, så fanns det då den här reella chansen att de tror på mig, och det finns även en möjlighet för att han eventuellt skulle lämna. Och under de åren som vi var i Premier League egentligen, så Jag spelade egentligen uteslutande i kupperna. Försökte lämna på lån. Det tyckte inte de var en bra idé. Så någonstans när Graham tog över, när det hade trillat ur, så jag var rätt färdig. Jag kände att har jag inte fått chansen nu, så kommer det liksom, då är det bättre och liksom, vi stryker den, tack för alltihop, och hittar någonting annat som också var nära att det hände. Men så kom Graham in och visade ett stort förtroende för en målvakt som inte hade spelat så mycket de senaste 3 åren. Så att hans stora styrka där och då var någonstans att få ihop en väldigt splittrad spelargrupp, där de som inte lyckades få sig därifrån på något sätt, de kände inte att de var championship-spelare, de var ju prem-spelare. Så någonstans att få ihop de som blev kvar och kunna ta upp dem från akademin, och liksom, vi hade Daniel James som efter ett år gick United, vi hade Ollie McBurney som efter knappt ett år gick vidare till Sheffield United, så att han fick ihop den integrationen och tillbaks till vad The Swansea Way var på något sätt. Och det kändes som att det som blev väldigt stökigt när vi bytte ägarstruktur till amerikanerna, som verkligen gick bort ifrån det här lokala som verkligen var trademark för Swansea under så många år, så lyckades han ena både spelarna som kanske egentligen inte ville vara där, utan de köpte in på det, och även få med sig de som fyllde arenan och de som liksom jobbade kring och allting. För det är en väldigt lokal klubb i det stora hela. Eller vad ska jag säga?
Om man tittar på Grahams resa då, så Östersund Way var väldigt, väldigt tydlig. The Swansea Way som han bygger, The Brighton Way som han är med och bygger. Sen blev han överkörd av The Chelsea Way och The West Ham Way. Tror du att han... Eller kan du redan känna att det finns sådana här små incitament eller små tecken på att det kan komma en Sweden Way?
Det tror jag.
Mm. Vad är signifikativt till den, tror du?
Jag tror att det kommer vara, det signifikativa i det tror jag kommer vara att han kommer se vilken typ av fotboll hans spelare är klara av att bedriva. Det kommer inte vara att nu är Graham Potter här, nu ska vi spela Graham fotboll, utan det stora i det att han ser, vi har de här typen av individerna med de här typen av kvaliteterna. Ja, vi vill spela åt det här hållet, men hur får jag deras kvaliteter att sticka ut i det kollektivet? Det tror jag kommer vara den största påverkan han kommer ha under sin tid.
Alltså det låter mer pragmatiskt än kanske de åren här då Jon Dahl Tomasson. Utan att värdera det.
Både jag och nej. Jon var jättetydlig på hur han ville spela. Och den typen av fotboll är ju egentligen, jag vet inte, 75-80% som bedriver den typen av verksamhet om man tittar stort. Så jag tror inte att det Jon vill göra är så extremt som det har byggts upp till att det kanske var, utan det som blev fel med Jumbo är att resultaten uteblev. Sen ligger inte det ligger inte på en tränare enskilt att det är hans fel, men liksom när det kommer till krita så är det alltid tränaren som får gå till böden någonstans. Och det är ju inte bara ett landslag, utan det är så det funkar i klubblag och i kanske då som du nämner Chelsea som ett typexempel där. Ja, så mycket pengar som man investerar i en spelargrupp, så är det väldigt mycket lättare att pynta av en tränare och sen försöka tippa till en förändring.
När du nu går in i den här, vi pratar om byggt upp mot den här matchen så länge och sedan sån oerhört som en cupfinal och avgörande match och sådär. En del av man pratar om erfarenheten handlar om att inte gå in, att vara överambitiös. För jag tänker att det är lätt att bli, att man är lite för långt ut från mållinjen och man är lite för, vill göra lite för snygga saker och sådär. Hur tänker du kring det, hur du attackerar matchen?
Här och nu ett par dagar innan så känner jag egentligen bara glädje och stolthet. Givet att resultatet kommer färga känslan efteråt. Men jag tror någonstans så vi kommer spela 11 mot 11 innanför samma linjer som varenda annan match. Det kommer vara domare precis som vanligt, så jag tror... Kan man hålla den tanken om att det fortfarande är en fotbollsmatch, så tror jag att ens hjärna mår bättre av. Mm.
Om jag skulle sådär blunda och visualisera dig som fotbollsmålvakt, så Du är en bra linjemålvakt. Du är en habil målvakt en bit ut. Men det som jag ser framför mig när jag ska visualisera Kristoffer Nordfeldt, vet du vad det är?
Nej.
Ett bra tillslag, ett snyggt tillslag framförallt. Kommer det från att du startar högre upp i planen då?
Det lätta svaret är ja, bara stänga frågan liksom. Men någonstans, alltså jag spelade ute länge, var forward.
Hur länge spelade du ute?
12, 13 någonting. Tror jag Ola Larsson och Billborn kastade in mig i mål. Men sen, det har kommit naturligt. Vet, spelar mycket boll utanför, kul och, alltså när man är ung, det är coolt att skjuta hårt och vet, det har fallit sig naturligt tror jag. Och sen tror jag mycket av det med spelet, med fötterna, så här, jag kommer från BF, det är en naturlig skola oavsett om du är målvakt eller forward eller mittfältare. Alla som går den skolan blir tekniskt tillräckligt bra. Sen är det andra bitar i spelet som kommer styra hur långt du tar det och liksom allt sånt. Sen jag kom till Holland som är mycket spel med fötterna och nästa steg till Swansea som vi åtminstone vi försökte med varierande kvalitet och liksom ibland när vissa tränare så tog vi steg ifrån det för att vi skulle göra The Great Escape vartannat år och liksom ja, viktigare att vi håller oss kvar än att vi håller kvar identiteten och allt det där. Så att jag tror att allting grundar sig i att jag är bekväm i det. Sen är det som du säger, börjar man jaga situationer och andra saker så då blir det att du spelar med en helt annan risk i spelet som kanske inte alltid är nödvändigt.
Du är en del av 89-generationen i BP då, med du och Albin är väl de som står så längst fram och sen så underifrån, bröderna Albonos var där och sen något år yngre så John, ett helt gäng. Ludvig Augustinsson också. Många av de här började droppa av lite grann nu. Om mitt karriär är slut så är den i alla fall på sluttampen och sådär. Men du är fortfarande etta i AIK nu. Nu etta i landslaget och sådär också. Har du börjat fundera på när det snart är över?
Det är klart, jag är inte dummare än att jag fattar att jag inte har 10 år kvar. Det förstår jag. Samtidigt som någonstans när man är i det så tror jag att då ska man vara i det. I alla fall för min egen del. Jag tror att hade jag lyft för mycket fokus till vad jag vill göra efter och allting annat, tror jag att jag hade skiftat för mycket fokus från fotbollen. Men med det sagt, alltså, det är klart jag tycker om att göra andra saker också, men jag tror liksom the bigger picture, när du är i det ska man se till att man är kvar i det.
Nu är nu och sen är sen, som de förbundskapet sa. Du pratade förut på presskonferensen om att det har funnits, alltså att du umgåtts med tanken på att det här med landslaget tar för mycket tid och energi och att det kanske är dags att tacka nej. Finns det något så här konkret exempel? Har du varit någon av förbundskapterna som du har pratat med om de här tankarna eller har du själv bara kommit fram till att vi kör en samling till och två till?
Alltså jag hade väl den diskussionen lite med Janne under en period. Lite som jag var inne på innan. Jag tycker att Robin gjorde det fantastiskt under egentligen alla sina år som han var med i landslaget, samtidigt som jag kände att vad behöver jag göra för att få chansen? Mer än att, inte att jag kände att jag ska spela, utan vad behöver jag göra för att få chansen? Och så fick jag chansen mot de matcherna mot Kosovo in mot det EM-et. Så någonstans därefter det EM-et som blev uppskjutet så kände jag väl köper ändå att Robin spelar på något sätt, men jag ser inte riktigt hur jag ska ta mig in i det. Så någonstans där kanske någon typ av tanke var att vet du vad, ska man verkligen fortsätta med det här? Tillbaka till samma sak. Man landar någonstans, eller i alla fall jag, att det är en sån stor ära att vara här och få representera.
Jag tror att det var David James för ganska många år sedan, hans målvakt, den gamla landslagsmålvakten i England, som pratade om att målvakter blir sällan bra tränare eller stora tränare eller framgångsrika tränare. Och att det är mycket handlar om att målvaktsrollen är så binär. Du är svart eller vit. Du tar bollen och släpper bollen. Du är hjälte eller du är syndabock och så vidare. Och att det är ett väldigt dåligt sätt att se på taktik eller det stora mönstret i fotboll. Är du en taktiker? Skulle du kunna ta ut din startelva här och tala om hur Sverige ska spela på torsdag?
Alltså, att göra det är nog inga problem. Sen utfallet är nog kanske inte inte super. Men jag tror någonstans, om man ska säga landa i den tränarrollen, så tror jag att i alla fall för mig personligen, man har varit i den här isolerade världen under så många år. Och sen så är man äntligen klar när man är färdig. Och så ska man rakt in i det igen. Och du ska göra samma sak som du gör nu, fast du ska också planera allting. Och du vet, här och nu känner jag absolut att det inte är någonting för mig. Men sen, alltså, vem vet, om 5 år kanske jag känner någonting helt annat.
Nu tror jag Lagerbjälke som sa att ni vet om det är 3- eller 4-backslinjen till exempel till torsdag och sådär. Hur pass trygga är ni i det valet som Graham har fattat?
Jättetrygg.
Mm. Hur pass trygg är det med att ni når ett resultat?
Jättetrygg. Mm.
Med målvaktsrollen som den är, så är det ju inte osannolikt att vi på torsdag kväll så står vi där och antingen så är du Kristoffer Nordfeldt, hela Sveriges hjälte, eller Kristoffer Nordfeldt, hela Sveriges spottkopp. Hur är den rollen?
Precis som vanligt. Så jag säger. Jag tror att jag haft äran att få spela för AIK där det är verkligen är svart eller vitt. Så det blir inget i det som egentligen är nytt. Samtidigt som jag förstår att när man spelar en sån klubb så har man väldigt många som tycker någonting helt annat just för att man spelar i den klubben. Full respekt för allas åsikter, men.
Sista frågan då, som är apropå talangutveckling och så vidare. Du är uppvuxen i BP, en klubb som jag också är bekant med, som är fantastisk på många sätt, som är ifrågasatt på andra sätt. Du spelade hockey ganska länge, du spelade utespelare ganska länge och blev då en av Sveriges absolut bästa målvakter. Det är ingen särskilt typisk BP-resa, om man säger så. Vad tror du har varit bra med de valen som du har fattat?
Jag tror någonstans hela den diskussionen om elitsatsning, är det för tidigt, är det för sent? Jag tror att den blir väldigt laddad när man stoppar in sina egna känslor i det. Jag tror att det finns absolut utrymme för en elitsatsning utan att bredden ska få ta stryk av det. Jättelätt för mig att sitta här som har gått den smala elitsatsningsvägen ganska långt och säga att skitbra. Samtidigt så finns det hundratals, tusentals som har vandrat den vägen en bit och inte längre, som har en helt annan upplevelse av det. Så jag tror någonstans att det ska finnas en elitsatsning, för det tror jag att många barn mår bra av. Och jag tror att många barn inte må bra av det, på samma sätt som bredden måste finnas där. Sen tror jag att det stora i det blir att hur får vi de här två delarna att existera tillsammans utan att det blir känslorna som förälder som tar över när det kommer till krita. Om jag ska försöka zooma ut det på något sätt, så blir det blir oftast de som hörs mest är de som inte är nöjda över har gått för sina egna barn. Vilket jag köper. Jag är själv förälder och det enda jag vill i den här världen är att mina barn ska ha det så bra som möjligt. Om BP:s modell är rätt eller fel, vem vet. Jag vet inte hur många i den här truppen som har gått, kanske inte hela vägen, men en del av vägen via BP för att ta sig hit. Så att allting är absolut inte fel. Allting är garanterat inte rätt. Men jag tror någonstans att hitta den balansen där båda delarna får existera tillsammans. Den är extremt svår, för att alla känner nog att sina egna barn borde vara eliten. Och kunna se vad som är bäst för ens barn där och då är svårt.
Jag sa att det var sista frågan, men jag har faktiskt en till. Jag har ju följt din karriär det är snart 20 år då. Men jag vet fortfarande inte helt säkert. Kribba, Kribben, Kribbe, Kribban. Vad kallas det egentligen?
Kärt barn, många namn.
Är alla okej eller?
Ja, jag har inga problem.
Ja, du vet inte. Du lycka till på torsdag.
Tack så jättemycket. Boom, boom, boom. Swap, swap.
Hej, Sverige! Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.